Nämen, hallå!
Hejsa!
Nu ska vi liksom veva igång ett rostigt maskineri eventuellt.
Hoppas inte. Jo, förlåt. Ja, det var länge sedan sist.
Long time no see, precis.
Känns som att börja från början lite grann.
Ja, det gör det faktiskt. Det var så pass länge sedan. Det här var ju alltså i början av sommaren som vi spelade in våran Q&A
avsnitt.
Mm. Så att nu är det ju september.
Ja, slutet av ändå.
Mitten.
Ja. Spelar roll.
Ja, men vi hoppas att ni har haft en härlig sommar. Det har ju, jag tycker att vi, alltså jag och min familj då, har haft en bra sommar.
Ja.
Ändå.
Me in my house, så att det.
Ja, exakt.
Ja, men jag har också haft en fin sommar. Det var oväntat mycket resande för att vara den här sommaren.
Ja, men ni har ju fart.
Ja, vi har fart.
Ja, ja, men det har
Skåne,
varit,
ja, det var vi ju allihopa.
Det var ju gemensamt, ja, ja, precis.
Småland, Norrland, Finspång.
Ja.
Mm. Oändligt många loppisar har vi varit på. Jag och Simon alltså.
Ja, ni har hittat mycket kul.
Ja, under semestern var vi på 19 loppisar tillsammans.
Det är ju liksom, jag gillar också loppis, men det här är någon slags, jag vet inte
men
vad,
det här är den
frenesi.
Ja, nej, alltså det här är ett sjukt rekord. Jag kanske brukar hitta med 3-4.
Ja.
Nu är jag med 19. Ja, eller vi tillsammans har 19, och sen hade jag någon extra som jag var på själv. Och nu är vi uppe i 22 gemensamma från start juli då.
Det är ju än en i veckan.
Men det är ju, jag har ju någon sorts mål att inte köpa så mycket nyproducerat till mitt hem.
Nej, precis.
Av det som inte liksom måste nödvändigtvis vara nyproducerat.
Ja. Typ som nu, när du gör om ditt badrum.
Ja, då blir
jag
det bara nyproducerat.
Jag ska nog försöka hitta en begagnad våtrumsmatta.
Ja,
nej, men vissa saker måste man köpa nytt, så är det bara.
Vissa saker måste man, och då när man nödgas så får man lov att göra det såklart. Mm.
Vi tänker att prata lite om nu. Vad ska ske med podden?
Ja.
Vad ska ske i dessa tider?
Ju,
vi har ju nu liksom vänt blad lite, som känns det som. Vi har ju varit inne i den här corona, liksom den akuta krisen i våras, och det var då vi liksom,
när vi inte visste så mycket heller.
Precis.
Vi stod som en hel värld lite i chocktillstånd.
Ja, och sjukhus och annat överbelastade och allt så här. Så alla ströp ju åt allting. Mm. Och våra kyrkor också ställde ju om till helt andra saker än vad man brukar. Det medförde ju att vi faktiskt kunde ta den enorma glädjen att spela in en podd i veckan.
Ja.
Nu när hösten har dragit igång här så har vi ju nästan alla kyrkor i Sverige börjat tänka att de fysiska gudstjänsterna går att ordna.
Ja.
Enligt de restriktioner som finns så kan vi ändå mötas till gudstjänst. Och det kommer båda våra kyrkor att börja implementera här.
Mm.
Och det gör ju att vår arbetssituation kommer se lite annorlunda ut.
Ja.
För det här gäller ju nästan alla grupper.
Ja.
Så att allting drar ju igång.
Ja.
Vi kommer inte tyvärr hinna spela in podden varje vecka.
Nej, det blir snarare en gång i månaden.
Ja, precis.
Tänker vi att vi hinner med.
Ja, så ett avsnitt per månad kommer ni få.
Ja, men nu har man då lite större chans att hinna med att läsa hela bibelboken.
Jajamän,
till exempel,
nu kommer man
som vi kommer att bearbeta. Hör ni? Inga ursäkter.
Nej, men då kan man ju ha som sin lilla bibelläsningsplan här mellan gångerna.
Ja.
Att man läser några kapitel per kväll eller på dagen eller när man nu vill läsa.
Det är, från den här boken vi ska prata om idag, första kungaboken, så är det ju flera berättelser. Som Elia på berget Karmel, heter det.
Ja.
Det har jag hört jättemånga gånger.
Ja,
och
precis.
Nu bara, jaha, det är utifrån den här kontexten. Det är så här, det är det här läget. Ja, spännande.
Mm.
Så, pepp till alla er lyssnare att nu blir det lite enklare att hänga med i bibelläsningen.
Ja, exakt.
När det är en bok per månad, ungefär.
Mm.
Ja. Nog om det. Vi ska prata om första kungaboken.
Det ska vi göra. Och vi hade ju innan den här podden så var det ju en frågepodd.
Mm.
Och innan den då så var vi ju andra Samuelsboken.
Japs.
Vad hände väl där?
Jo, men alltså Samuelsböckerna berättar ju om att David, eller ja, Saul blir smord till kung. Han faller. David blir smord, blir kung, är en bättre kung. Den bästa talas om. Men vi ser också att han har lite små problem kan man säga. men han får ju massa barn då. Och Salomo är en av dem. Och det är nu han som vi ska få börja höra talas om. Som precis. Då är en av Davids söner.
Ja.
Men han är inte förstfödd.
Nej, han är inte förstfödd.
Alltså, och vanligtvis brukar ju liksom man brukar få ärva tronen som förstfödd. Att man har liksom den lotten. Men som vi har sett i flera andra berättelser också så blir det inte alltid riktigt precis. Så.
Men första kungaboken börjar ju med att det beskrivs att David har blivit gammal. Och man vet här nu att han kommer att falla ifrån livets pinne. Och frågan som alla har då är ju, vem ska bli kung?
Mm.
Och det blir Salomo helt enkelt. Efter en liten strid om vem det är som ska bli kung så blir det Salomo som blir kung.
Ja, det är Davids önskan att det ska vara Salomo.
Ja.
Så han ger vidare tron där. Men det finns ju en äldre bror där som utmanar
precis
för den platsen.
Ja, men då talar vi väl lite om Salomo.
Ja.
Salomo är ju en av de kända från Gamla Testamentet.
Ja.
Och han blir alltså kung. Och det börjar ju väldigt bra för Salomo.
Ja, ja visst.
I kapitel 3 så ber ju Salomo till Herren om vishet. Det är liksom när han ska träda in i sin tjänst så ber inte Salomo om liksom guld eller gröna skogar eller materiell rikedom, utan han ber Herren med ett väldigt ödmjukt hjärta att Gud, om jag ska kunna styra det här landet enligt din vilja så behöver jag vishet ifrån dig. Och det är det viktigaste.
Mm.
Och då ger Herren honom vishet.
Och allt annat.
Ja, sen får han allt andra också. För att han inte bad om det så får han de här materiella rikedomarna också. Då. Men väldigt viktigt är att det var inte det som Salomo sökte.
Nej, det här är ju Salomos ljusaste ögonblick i sitt liv kanske. När han ställs inför den här situationen. Att få vad som helst som Gud kommer ge honom.
Precis.
Och ber om vishet.
Och Salomos vishet blev ju så vida känd runt om. Riket var ju väldigt stort på den här tiden.
Mm.
David hade ju lyckats spänna ut bågen. Så det var ju uppe i Libanon och ner till Egypten. Liksom.
Mm.
Allt däremellan så var ju Israel. Salomo blir alltså vis. Vi kommer ju i avsnitt längre fram prata mer om Salomos vishet. För det finns ju tre böcker som räknas till Salomos vishetslitteratur, nämligen Predikaren, Höga visan och Ordspråksboken.
Just det.
Ni kommer ihåg, eller hur? David får löftet att eller får liksom han ska bygga ett det kommer komma ett löfte om ett tempel. För nu är ju fortfarande frågan där som är målet är ju att centralisera deras religion.
Mm.
Att det bara ska finnas en plats att offra till Herren på, nämligen i Jerusalem.
Mm.
Som ett led i att ha en ordnad religion. så att Gud är Gud. Och att vi vet ju här nu med historien i bagaget att israeliterna har starka tendenser till att börja tro på andra saker.
Mm.
Börja offra till andra gudar. Börja liksom gå åt håll som är oklara.
Ja.
Och ett sätt att motverka det är att ha en centraliserad kult, som man brukar säga. Ja. En offerplats till Herren. Och ett prästerskap som har koll på det här då. Och nu ska det ju byggas ett tempel.
Ja, alltså David har ju fått löftet om templet men också fått höra att det inte är han som kommer göra det utan det är hans son.
Exakt.
Och nu får Salomo faktiskt färdigställa templet.
Ja.
Nu är det ju nämligen så pass fredligt. Han har inte krig på någon front liksom, som David kanske hade det.
Mm.
Utan nu i och med Salomos vishet och så blir det fred överallt. Mm. Och då finns det ju resurser att bygga helt enkelt. Så nu finns det förutsättningar för det här bygget som är ett jättebygge.
Ja.
För han bygger dels templet och så får man ganska utförliga liksom beskrivningar. Av...
Det känns som att vi liksom är tillbaka i tredje Mosebok. Lite ja, den vibben får
visst,
man ju.
Eller hur?
När de
beskriver och det vingar hit och dit.
Ja,
och...
exakt. Ja. Och alla olika träslag och guld. Och,
mycket guld.
Ja.
Enormt mycket guld i den här berättelsen. Och sen,
det är ju passus, så pass mycket guld i templet så att det har ju forskats på så här, vart kom allt det här guldet ifrån?
Mm.
Alltså, och då tror man ju att filistierna som ju var ett folk som man ibland hade problem med och ibland samarbetade mycket med, de var ett sjöfolk. Att man fick guldet via filistierna på något sätt, för att de åkte ju runt i liksom hela den kända världen.
Ja.
Ja, så. Kul. Just
det. Ja, det är intressant. Ja. För ibland, man, när man läser den här berättelsen bara, men hur fraktar man?
Allt material! Inte det fanns det väl?
Vi sitter DHL.
Nej, exakt.
Ja, men hur som helst, det blir ett väldigt rikt tempel. Men ja. Så bygger han också Kungapalatset.
Ja, precis.
Som också är ett jättebygge. Mm. Så att det här är ju... jättestort.
Ja. Ja. Och det här är ju fortfarande på Salomo, jag vill säga Samuel hela tiden för att det är inte så många som heter Salomo idag. Nej. Så, Salomo. Det här är ju fortfarande när Salomo är bra. Det är ju hans liksom uppåt period fortfarande när han bygger templet. För han bygger ju templet rätt och riktigt. Och i kapitel 8 så förs arken in i templet och Salomo talar till folket och talar om liksom om Herren.
Mm.
Och när jag läste Salomos bön här i kapitel 8, vers 22 och framåt.
Mm.
Och sen, där ber han. Och sen fram till och med kapitel 9. Inte till och med, fram till kapitel 9 egentligen. I slutet av kapitel 8 så prisar han Herren. Och det är det som är invigningen och glädjefesten. Alltså när man läser det utan att veta någonting om vad som kommer hända sen så tänker man ju, vilken kung! Alltså vilket fokus på Herren. Ja, liksom att
verkligen.
Jag blev helt tagen av den här bönen. Den är så stark. Och så här, och även hur han prisar Herren sen mot slutet i det här kapitlet.
Mm.
Och liksom han böjer knä inför Herrens altare med händerna sträckta mot himlen. Och så här, men du är Gud, du ska trona i det här templet, du är Gud över det här riket. Så bara, men yes, vilken kung de har fått. Det här blev ju så.
Här växer förhoppningarna.
Bra, ja men verkligen. Ja,
ja men det, sen kom början på fallet.
Ja, precis. Och sen ganska snabbt så började det sippra in.
Lite ditt och datt.
Ja.
Ja, han gifter sig ju liksom strategiskt också med massor av kvinnor. Ja. Och har massor av kvinnor. Och tyvärr så tar han ju också in deras gudar.
Ja, och Herren har ju varnat om det här.
Ja, han har själv bett liksom att... Alltså, det här fokuset i den här bönen. Ja. Han har själv liksom så här... absolut inte lämna det här. För absolut inte tillbe någon annan.
Exakt. Du är liksom, han är ju... Han är ju i hänförelse i kapitel 8. Alltså ni måste läsa den bönen.
Ja, gör det.
Den är underbar. Och man tänker att liksom, men wow. Och så fort så börjar det sippra in det här. Men han har ju, alltså har det gått i rakt nedstigande led från sin far. Det här med hans problem med kvinnor.
Ja.
Alltså det var ju det som var Davids stora problem med Batseba och liksom ja, nu är ju Salomo från det här äktenskapet. Nej men Salomo har samma problem.
Han har exakt
kvinnorna samma problem. Kvinnorna är hans problem.
Ja, men problemet blir ju att folket och hans uppgift är unikt.
Ja, exakt.
Alltså
exakt.
Hela tiden, alltså så här ser andra folk ut.
Ja.
Så här ser världen ut.
Ja.
Att månggifte, inget konstigt med det. Nej. Alltså det är inte ens konstigt i Bibelns syn med månggifte.
Det är men inte det som är problemet, med Salomo.
Problemet är ju att han tar in deras gudar och så.
Alltså det är ju ett problem för oss, månggifte.
Ja.
Men det var inte problemet här.
Nej.
Alltså, men om Salomo hade gift sig med många men gift sig med gudfruktiga israelitiska kvinnor till exempel.
Det är ju också det, att han gifter sig ju... De får ju inte gifta sig med andra folk.
Nej.
Alltså, redan där, han gifter sig med kvinnor som han inte egentligen ska ha tillgång till.
Nej, men
alltså,
det är ju så. Och han gör det ju också för någon slags strategi. att hålla sig i vänskap och knyta kontakter med andra kulturer och länder. Men det har Herren varit väldigt tydlig med, att det är inte så ni ska jobba. Nej. För Herren vet att när man börjar blanda in liksom lust och sex i den här... Det finns ju en bok som heter Pengar, sex och makt.
Mm.
Som handlar om ledarskap. Kristet ledarskap. Och som säger att alla människor har tendenser till att, eller alla ledare då, eftersom det är en ledarskapsbok, har en tendens till en av flera av de här synderna. Pengar, sex eller makt.
Mm.
Eller allihop. Mm. Och där kan vi ju se att Salomo blandade ihop alla de här.
Ja, verkligen.
Och det blev ett väldigt ohärligt litet potpurri.
Ja, för istället för att lita på att Gud ska försörja dem, ska hålla fred åt dem, mäkla fred med andra folk åt dem, som ju är det Gud säger att han ska göra.
Precis.
Och vara, att han ska leda dem genom sin kung nu då. Istället för att lita på det så tar han ju saken i egna händer.
Ja.
Det är ju på något vis återigen det här, det första som Adam och Eva gör. Ja. De tar saken i egna händer. De litar inte på att det Gud säger är tillräckligt gott eller tillräckligt sant. Och det gör inte Salomo heller, tydligen. Inte i praktiken i alla fall.
Precis.
I sitt hjärta kanske han, det kan inte vi säga, men alltså, i sitt hjärta kanske han vill lita på Gud. Men när han tittar på sin värld, när han tittar på sitt uppdrag, så kanske han ser, ja, om det här känns smartare, eller det här känns... Vi ska inte måla fram Salomo som att han är en fruktansvärd person.
Nej.
Som att han bara är mörker.
Läs bönen i kapitel 8.
Ja, precis. Han vill ju gott.
Ja.
Men han litar kanske inte på Gud fullt ut, att Gud ska göra det Gud säger. Och han kanske känner det tunga ansvaret på sina axlar att se till att folket har det bra, att se till att de ska bli rika, att det här templet ska ha allt sitt guld.
Mm.
Och någonstans där tappar han ju siktet.
Ja.
Han tappar ju... Jag kan tänka mig, om vi får lov att vara lite fantasisera.
Ja.
Om vi får lov att fantisera heter det ju.
Ja.
Om vi får lov att göra det, så kan man ju tänka sig att Salomo säkert många gånger tänker att han ju visst gör rätt.
Ja.
Och att han såhär, ja, jag har fixat det nu, herre.
Precis.
Jag har löst det, jag har fixat det här. Och någonstans, för varje steg han tar från Gud, desto mer vilseledd blir han av allt annat. För att desto mindre har han Guds röst som får vägleda honom, desto mindre lyssnar han på den rösten. Ja.
Nu när vi pratar, handlar inte väldigt mycket om en sak egentligen. Alltså, jag har ju lyssnat på, om vi ska prata om ledarskap och gone wrong, så att säga, så har det ju varit igen i sommar mycket om Knutby.
Ja.
Det har ju varit på tapeten, och jag har lyssnat på andra poddar som är liksom helt sekulära poddar som också kommer in på det här och pratar om liksom, men hur kunde det bli så fel, och men alla har ju sin analys så. Men jag tänker där, och jag tänker i fallet med det här, att mycket handlar om kontroll.
Mm.
Alltså när människor vill ha för mycket kontroll själva på allting.
Mm.
Salomo tog saken i egna händer, ville ha kontroll över hur ska det här landet bli ännu mer framgångsrikt. Hur ska vi lyckas med alla de här andra arméerna och länderna som finns runt omkring. Ja, men det är nog bäst att jag gifter mig med kvinnorna där, så att vi får en liksom en allians. Och likaväl i det som jag precis nämnde, liksom att man ville skapa en kontroll över sin församling på ett otroligt hemskt osunt sätt.
Ja, verkligen.
Och etablera ju en helt vedervärdigt system för det. Men någonstans när man blir för kontrollerande som ledare, då är man på vägen till någonting väldigt dåligt.
Mm.
Och det handlar inte om att man inte ska vara uppstyrd eller ska planera eller såna här saker.
Samma sak.
Det är inte samma sak. Men kontroll handlar ju om att du ska släppa saker till Gud. Det är han som har kontrollen. Du kan inte kontrollera allting. Och du kan aldrig och ska inte vilja kontrollera människor. Alltså alla människor är på sin egen unika resa. Och Gud får ju leda människor. Och vi måste släppa saker till Gud hela tiden.
Mm.
För när vi binder saker upp i kontroll, då kan det gå åt vilket håll som helst i sin liksom värsta form. Det finns ju en massa olika steg innan Knutby eller innan vad som hände med liksom Israel och Salomo.
Ja.
Men kontroll.
Ja, och det för ju så otroligt många dåliga frukter med sig.
Ja.
Alltså konsekvenserna av när ledare tar för mycket kontroll, tar för mycket, bär allt på sina egna axlar och ser sig själv kanske som svaret på många frågor i den gruppen. Ser sig själv som att det är nog bäst att jag gör det. Alltså det är ju väldigt lätt att hamna där att det går fortare att göra det själv. Alltså för det gör det ju. När vi är ju alltid, vi som pastorer också, är alltid i det läget att det går fortare att jag bara gör den här uppgiften varenda vecka än att lära upp någon att göra det. För att det är väldigt obekvämt att lära folk med saker.
Ja.
Men när vi börjar göra så, svara på frågan, det finns ingen med, då gör jag det hela tiden. Då tar vi den här kontrollen steg för steg.
Ja.
Även om alltså, vi kanske från början inte hade ett ont uppsåt.
Nej.
Jag tror att väldigt många människor bara, inte Salomo heller, hade ett ont uppsåt.
Nej, precis.
Vi ska inte tro att det är så enkelt.
Tvärtom, nästan.
Man har ett gott uppsåt, men tyvärr, när vi med vårt goda uppsåt tar saker i våra egna händer så blir det ont.
Ja.
För att det var inte det som var vår uppgift.
Nej.
Vår uppgift var att följa Gud och fråga Gud och ta den extra tiden, lära upp andra människor, alltså i det enkla på något vis.
Precis.
För till slut så sitter du där och har du gör exakt allt och sen finns det ingen annan som vill vara med längre.
Nej.
Och eller så blir det liksom, ja men Knutby är ju liksom ett fruktansvärt exempel, men det finns nog många församlingar i Sverige och i världen som faktiskt har många osunda liksom ledarrelationer och att många tror jag i ledarskap känner att nej, men det är nog bäst att jag gör det bara.
Ja.
Det är nog bäst att jag tar den här biten, den här lilla saken till och tar på mig själv.
Och vi skapar ju, vi bygger ju in mycket av det som vi upplever att vi har problem med, som du säger, att så här, vi har inte ledare till den här grejen.
Mm.
Varför är folk, upplever vi ju ibland att församlingen kan kännas som konsumenter av någonting som pågår framme på estraden och inte en del liksom, utan att det blir som ett framträdande. Jag har inte det med det här att göra då.
Mm,
att vi har byggt in kontroll, vi har byggt in jag klarar det bäst själv, och då skapar vi ju andra änden passivitet.
Verkligen.
Och vi ser passiviteten, men vi kan inte liksom riktigt härleda till varför har det blivit så här.
Mm.
Och sen är ju inte kontroll det enda svaret på den problematiken. Men jag tror att det kan finnas många nycklar där. Att vad finns det för områden i ditt liv som ledare där du behöver släppa kontroll?
Där du behöver lita på Gud.
Ja.
Det handlar ju inte om att vi ska sluta med allt vi gör. Det handlar om att vi ska lita på Gud också i det vi gör. Och vända oss till Gud hela tiden. Och lita på att Gud också utrustar fler än bara oss själva. Och att Gud talar till alla som vill vända sig till honom.
Ja.
Inte bara oss.
Och Gud sänder arbetare till sitt arbete. Och det kanske är så. Sätt in er nu. Alla frikyrkofolk. Nej, men det kan ju faktiskt vara så att de verksamheter som vi drar igång kanske inte ska pågå i all evig tid.
Nej.
Hittar vi aldrig någonsin ledare till en viss grupp eller vad vi nu gör, då kanske det måste inte vara så, men det kan vara Gud som säger, vet ni, släpp kontrollen om det och gå vidare och gör någonting annat. Jag har någonting annat för er i den här tiden. Ni borde göra så här för att möta människor där ni finns. Gud är ju kreativ och Gud vill massa saker med våra församlingar. Men vi har väldigt lätt att fastna i gamla hjulspår. Och en del saker kanske vi ska göra till all evig tid. Men om vi hela tiden stöter på problemet att vi får aldrig ledare till den här verksamheten, hur vi än jobbar med det. Mm. Det kan vara läge att lägga ner.
Mm.
Kan vara.
Det kan vara. Vi behöver verkligen prata om det. Och vi behöver lära oss att bli bättre. Lära oss att be varandra om förlåtelse.
Ja.
Lära oss att förlåta andra. Och lita på Gud.
Och lära oss att be varandra om hjälp.
Ja. Amen. Ja, jaha. Det var ett litet stickspår. Men Salomo, han har olika problem.
Salomo väckte de här tankarna, ja, så kan man väl säga.
Så kan man säga.
Man kan säga att första kungaboken ju egentligen handlar om två saker. Det handlar ju om Salomo och det handlar om hans reign.
Mm.
rise and fall. Hur han blir en god kung och sen en ond kung. Och sen så dör han.
Mm.
Och då kommer vi in i nästa bit.
Ja.
Som handlar om att det här kära riket.
Ja.
Som blev kallad i och med Abraham. Att du ska bli fader till ett folk.
Mm.
Och så vidare, hela historien som vi har gått igenom. Ni ska vara ett folk.
Mm.
Nu kommer riket att delas.
Ja. Nu börjar det gå riktigt mycket ner för här för yes, folket.
Box. Salomo får ju, eller han får ju jättemånga barn då.
Ja.
Hur många vet vi inte. År 931 före Kristus så delas Israels rike i nord och syd. Nordriket är det som, och det här är viktigt att ha med. För jag kommer ihåg för när jag läste Gamla testamentet. År 931. Salomo dör 932, va? Sen så går man ju fundera på vem ska nu ta över?
Mm.
Och man blir oense helt enkelt. Salomos son på ena sidan och en annan tjomme på andra sidan.
Mm.
De kommer inte överens och har olika åsikter om vem som ska leda landet.
Ja.
Och då leder det till att riket splittras 931 före Kristus. Och det här som vi säger nu är ganska viktigt för inte minst för förståelsen av den fortsatta läsningen av Gamla testamentet. För jag kommer ihåg att när jag läste förra Gamla testamentet så var det så oerhört förvirrande sen. Det talades om Israel, det talades om Juda.
Ja.
Jaha, är det här samma plats? Vart ligger Jerusalem? Vem styr vad? Alltså, jag förstod väldigt, väldigt lite. Det blir så oerhört rörigt om man inte är med på att riket faktiskt splittras 931. Mm.
Man kan säga från kapitel 12 och framåt, första kungaboken, är det rörigt.
Men precis.
Mm.
Det man ska veta då är ju att Nordriket är det dåliga riket.
Ja.
Ur författarnas synvinkel.
Ja.
Och då även Guds. Och Sydriket är det bra riket.
Mm.
I Sydriket, det är det som kallas för Juda.
Mm.
Där har vi två stammar kvar. Alltså Israel är ju uppbyggt av 12 stammar.
Mm.
Där har vi två stammar och det är Judas stam och Benjamins stam.
Mm.
Som är kvar. Och de har ju alltså templet och Jerusalem i sitt, på sin halva.
Ja.
Vilket redan där förstår man att aha, det här, these are the good guys.
Ja, precis.
så. Och sen är det de 10 övriga stammarna, alltså numerärt många fler, i Nordriket som kallas för Israel.
Mm.
Mm. Jätteförvirrade.
Ja, för nu får vi sluta prata om Israel som ett enda folk.
Ja, nu när vi säger Israel så menar vi Nordriket.
Ja.
Och när vi säger Juda så menar vi Sydriket. Eller så säger vi Nordriket och Sydriket. Det får vi se.
Och sen så, det man också ska veta att det är ju Davids ett är ju då i Sydriket.
Jajamän.
I Juda.
Ja. Om du läser Davids ett, det är positivt.
Precis. Davids ett kommer hela tiden vara en bra sak.
Ja.
För det vet vi sen också. Spoiler alert. Jesus kommer från Davids ett.
Ja, exakt.
Det är ju också ett löfte från Gud till, alltså från hans löfte redan från David då och neråt, att han ska inte liksom totalt utrota dem, precis, även om de har gjort dåliga saker.
Exakt.
Så är det därför just Davids ett får fortsätta och lever vidare i Jerusalem, där templet finns.
Mm.
Så, syd, Juda, gott. Nord, Israel, dåligt.
Ja, precis.
Väldigt kategoriskt, men...
Och det som följer sen i kungaböckerna är att det kommer vara omnämnas, det kommer vara väldigt mycket olika namn här nu.
Mm.
Och kort korta passusar om olika kungar. För det som följer nu i ungefär 400 år är liksom från att riket delas till det som händer sen.
Mm.
Spoiler. Det är ungefär 400 år.
Mm.
Och vi kommer följa ungefär 20 olika kungar. Alltså i vardera rike. Så det är
40
tillsammans.
Och det vi också får höra då är ju hur författaren för varje kung i både nord och syd pratar om dem och liksom, men hur var de egentligen? Har de, håller de sig till förbundet? Utrotar de tillbedjan av andra gudar? Eller,
precis.
Men så här, håller de sig till det Herren har sagt?
Ja.
Och då får vi veta att i Nordriket Israel, där är det noll av de här 20 kungarna som håller sig till förbundet och till Herren. Medans i Sydriket är det 8 av 20.
Precis.
Så det är fortfarande alldeles för få.
Ja.
Men det är lite bättre då i, i Juda.
Vi har ju några av de här, någon som man kanske känner igen är Josia. Som omtalas som en god kung i Sydriket. Mm. Han gör ju liksom en religiös reform egentligen. Mm. Det är så att han hittar ju en textrulle som har varit glömd.
Mm.
Eller borttappad. Och blir ju drabbad av Herren. Och försöka göra upp med all form av gudadyrkan och att inte hålla sig nära Herren. Liksom. Och han gör en religiös reform.
Mm.
Så han är väl den som det talas mest positivt om egentligen.
Mm.
Av alla kungar sedan under 400 år.
Något annat vi får lära oss något om, det är profeterna.
Ja. Nu kommer profeterna in.
Mm.
Det är ingen slump. Det har alltid funnits profeter.
Ja.
Alltså Mose var ju en profet och liksom funnits.
De här domarna.
Precis, de var profeter också. Precis. Men nu börjar ju folket snara in sig på de sjukaste sätten med olika Baalsgud. Alltså framförallt Nordriket. Alltså typ det första som händer när de har splittrat sig. Jaha, för de vill ju inte vara beroende av Sydriket där templet fanns.
Mm.
Vad gör vi då? Vi bygger väl ändå 2 guldkalvar så att vi kan hålla vår egen tillbedjan i schack.
Ja.
Vet vi vad som hände? Det har väl byggt guldkalvar förr?
Ja.
Hur gick det?
Nej, det är nästan liksom.
Det är nästan komiskt.
Ja.
Komiskt. Ja. Okej, pappa skämt. Men de bygger 2 guldkalvar. Så, och det får väl representera ungefär hur det går med deras tillbedjan.
Ja, att de ens tänker sig att det är en god idé.
Ja, exakt.
Det säger något om hur långt borta de är från förbundet, från Herren.
Ja. Och profeternas uppgift blir ju då att komma in som agenter på den här arenan för att tala för Gud.
Mm.
Och mana folk. Det är därför liksom profeterna är så arga hela tiden.
Ja.
Alltså inte hela tiden, fast det finns ju ändå en ton kan man säga, hos profeterna. Med all rätt.
Ja.
Att så här, nu får ni skärpa er. Ni är Guds folk. Sluta med det här och det här. Ni ska vandra den här vägen.
Annars
blir det så här. Så att profeternas uppgift är att liksom tala utifrån Guds perspektiv.
Ja, men att vara Guds språkrör.
Ja, exakt.
Mm. Det är ju inte, man tänker ju, jag vet inte vad ni tänker när ni hör ordet profet. Men många gånger tänker man kanske att det är att de ska sia lite om framtiden.
Ja, exakt.
Och jag tror att vi har pratat om det här tidigare i något annat avsnitt, men vi kan bara recapa lite att det är precis som du säger, att profeterna i Gamla testamentet här, absolut, ibland finns det profeter som också bearbetar det som kommer hända långt fram, men framförallt så är deras uppgift att där och då i den kontexten tala om vad är det Gud säger att ni ska göra och vara just nu.
Precis.
De har liksom en tillrättavisande funktion och att vara Guds språkrör.
De vill vända folkets blick till Herren.
Ja. Och sen kan det vara så att deras ord ändå liksom talar i evighet.
Ja.
Men de hade en supertydlig uppgift just då att tala till folket.
Och det finns ju ett ord för det här med, som vi kommer prata om säkert mer när vi kommer in till exempel i Daniels bok och visst till Jesaja också. Mm. Vi kommer att prata om eskatologi.
Ja.
Och det är ju liksom framtidsblicken kan man säga, kortfattat. Men profeterna sysslar ju egentligen mer med att här och nu ska vi vända om till förbundet. Här och nu ska vi vända om till Herren.
Mm.
Och de kallas för en liksom en liten bra, ett engelskt begrepp för hur profeterna fungerade var att de var covenant watchdogs.
Mm,
att de var liksom vakthundar för förbundet.
Det kan vara bra att veta om profeterna, att det var det som var deras uppgift.
Och då kommer ju den här som vi nämnde, kanske en av de här berättelserna från första kungaboken som är mest predikad över i vår tid i alla fall, som jag har hört flera gånger i min ungdomstid och vuxentid, och du med.
Absolut. Det är ju Elia på berget Karmel.
Precis, i kapitel 18. Vers 16 och framåt. Dit. Så dit kan ni gå nu om ni vill sitta med er i Bibel. Då är vi i 18 och 16.
Och det är ju då när Elia utmanar de här andra profeterna.
Nu är de i Nordriket, ska vi säga också.
Ja, bra.
En passus där är ju att författarens liksom ett av de små syftena är ju att beskriva vad det var som gick fel.
Mm.
Därför får vi ju följa Nordriket lite mer i första kungaboken. För att det var där det gick som mest fel.
Just det.
Så att de är i Nordriket här nu.
Mm. Och då får ju Elia en uppgift här att visa på något vis. Att omvända folket. Att påminna dem om vem Herren är.
Mm.
Så han säger åt alla de här profeterna som är, hur många hundra är de nu då?
400 va?
400 profeter, ja, jag tror det. Att så här, kom nu ska vi offra. Ni får välja tjurar. Ni får liksom välja de här offerdjuren. Så att inte han skulle kunna fuska på något sätt. Då, eller att de skulle kunna anklaga honom för det. De gör det och så ska de liksom sätta det på altaret här. Och så säger han åt dem, varsågoda. Nu, ni får inte tända eld på altaret. Det ska eran gud göra.
Det är alltså Baals profeter då? Ja. Som han, okay.
Ja, precis. Nu ska ni göra det. Och de ber och ber och slår sig själva och späker sig enligt deras kult. Då. Ingenting händer. Mm. Och Elia, han är så kaxig här med god anledning.
Ja.
Men så här, han kanske sover. Ni måste skrika högre. Alltså han hånar dem på ett så grovt sätt.
Ja, verkligen.
Alltså han verkligen förlöjligar de här profeterna.
Ja.
Och det är ju också för att folket står och tittar på.
Ja.
Folket vet om att det är det här som händer just nu. Och sen så bygger han upp altaret då. Herrens altare där. Och vräker massvis med vatten över sig. Det är ju också ännu en grej. Så här.
Ja,
ni kan inte ens få eld på det här torra, fina virket. Men jag ska dränka. Han gräver till med en vallgrav runt sitt altare. Och bara, nu ska ni hälla på de här 4 liter vatten. Och sen 4 till, och sen 4 till.
Ja.
Tills det här vallgraven runt fylls upp.
Ja.
Och det är helt dränkt med vatten. Och då ber han Herren. Med liksom en enkel bön. Och då kommer elden och förtär hela altaret.
Mm.
Det är ju en jättehäftig berättelse.
Ja, det är en jättehäftig berättelse.
Ja.
Och det är ju kungen i Nordriket Achav då. Han har ju gift sig med liksom en balsdrottning egentligen. Mm. Isabel, eller hur hon nu översätts på svenska. Isabel kanske. Så att det är ju, det här måste ju gå till rätta med.
Mm.
Och det gör ju Elia.
Mm. Och då omvänder sig folket.
Ja.
För de ser
gör ju alltid det.
Alltså,
de är ju ganska andligt känsliga antagligen. För det är så här, wow, jaha. Ja, men just det, Gud är ju Gud. Nu ska vi följa. Och sen så kanske de hör någonting från någon basgud och då börjar de liksom...
Mm. Och sen så dödas alla de andra profeterna.
Ja.
Det är ju en mörk och blodig historia.
Ja.
Också.
Men det vet vi att det är inte så att det inte förekommer ond bråd död på båda sidor.
Så är det.
Men det är vi ju vana vid
det här
när vi
laget.
Har läst domarboken och så.
Ja.
Elia är ju en av de största profeterna som inte har en egen bok. Utan Elia kan vi ju bara läsa om i kungaböckerna.
Mm.
Sen får han en lärjunge som heter Elisha. De har så smidiga namn. Elia och Elisha. Det är inte alls förvirrande.
Nej.
Som vi kommer få läsa mer om när vi kommer in i andra kungaboken.
Mm.
Men de två är stora profeter på den här tiden.
Mm.
Men de har inga egna böcker i Gamla testamentet.
Nej.
Men det har de andra profeterna som vi ska prata om sen.
Ja.
Men en försmak på profettjänsten i Gamla testamentet.
Ja.
Elia på berget Karmel. En fantastisk historia om Guds makt.
En fråga man kan ha utifrån det här med att det är andra gudar och da-da-da,
ja,
är ju att så här, har de gudarna någon makt?
Ja.
Händer det grejer när de ber? Just i berättelsen med Elia, då händer det ju ingenting.
Nej.
Men jag menar, de kan...
Var de verksamma?
Mm, precis.
Liksom på något sätt. Och det, ja, men den frågan kan vi ju ha även i våran tid.
Mm.
Det finns ju mycket, mycket i vårat samhälle med liksom new age och sådana saker.
Där det händer grejer liksom. Ja.
Och jag tror absolut att de här, det finns bara en gud som är herre.
Mm.
Den enda sanna levande guden.
Mm.
Det är vår herre. Men det finns absolut andemakter. Alltså gudar tycker jag kanske är lite missvisande om att prata om.
Ja.
Men det är ju ett sätt att benämna det då.
Mm.
Men eftersom det bara finns en gud så brukar jag tänka att prata om det i termen av att det finns andra andemakter.
Mm.
Det finns ju andemakter som är både goda och de kommer från våran gud och liksom den heliga ande och änglar och så. Och sen så finns det mycket andemakt som är ond och som är skadlig.
Mm.
Och det är ju sånt som vi läser om bland annat i Baals profeterna och de här andra. Det finns ju massa olika trossystem runt om Israel. Och de har säkert en andlighet som ibland kan svara och som kan göra olika saker. Men Herren har ju all makt. Men det finns ändå, eftersom vi lever i en värld där det finns också ondska, så finns det ju fortfarande andemakter tills Jesus kommer tillbaka en dag och upprättar allting. Så finns det ju fortfarande verksamma andemakter som är onda. Och det läser vi också om i Nya testamentet. Att
Ja, precis. För Jesus stöter ju på lite grejer här och var.
Ja,
lite den här onda anden i den här mannen som sen sänds in i svinjorden.
Legion.
Om ni har koll på den.
Precis.
Så verkar det ju finnas en verklig onda andemakt.
Ja, för Jesus pratar ju med den.
Ja, ja visst.
Och den Legion svarar.
Och så vidare.
Ja, exakt. Och sen skickar han in den i svinjorden, som du sa.
Ja, men så i Bibeln verkar man ju verkligen se andra gudar också som ett hot.
Ja.
Och som ett, inte som ett på det viset verkligt hot att det skulle kunna besegra Herren.
Nej.
Det talar aldrig Bibeln om. Men däremot så talar Bibeln om att det andra är på riktigt ont för att det också leder oss från Gud.
Exakt. Det kan verka på ett skadligt sätt i våra liv.
Ja.
Väldigt skadligt.
Ja, så på frågan hade de andra gudarna någon makt? Ja, säkert. Ja. Till viss del. Men då är ju liksom en följdfråga att bli, men vad var det för slags makt?
Ja.
Vad är det för frukt och så vidare? Och då är ju svar på den enligt Bibeln och oss idag då. Att men det är en ond makt för att det inte är Herren.
Nej.
För att det är inte... Alltså skillnaden då, om man inte bara ska vända på ord och säga andemakter eller gudar, är ju att Herren, vår Gud, är också skaparen.
Ja.
Det är den, han har liksom, han är ursprunget till oss. Han är den som har sagt att den här skapelsen är god och som ville den här skapelsen. Men andra andemakterna har inte skapat.
Nej. Precis.
Och där kan man ju se en skillnad i att vara god och inte.
Ja.
De andra liksom andemakterna river ner.
Ja.
Och Gud är den som skapar.
Ja, precis.
Gud är livets källa.
Ja.
Och det är inte de andra
andemakterna.
Livet finns hos Gud. Och det kan finnas saker som verkar gott hos andra men som inte är helt gott.
Nej, precis, för att det är det som är så vanskligt med andra andemakter. Att det kan verka gott. Det förställs som att det är någonting bra.
Mm.
Det är ju, annars så skulle ju till exempel aldrig Salomo eller någon av de andra börja liksom flörta med de här andra andemakterna.
Mm.
om det verkade ont från början.
Nej, men precis.
För det, utan de kanske blev utlovade olika saker. Att så här, ja, men du kan få mer makt eller du kan få det här eller det här.
Mm.
Och det blir liksom porten in. Och sen när man väl börjar nästla sig in med den här andemakten, då är man fast. För det är ju så med synd.
Mm.
Att du tränger djupare och djupare in i synden. Liksom. Det blir en ond, ond spiral.
Mm.
Och det var ju inte heller bara då, utan det är ju idag som det fortfarande finns andemakter som är onda.
Ja.
Men vi behöver inte vara rädda.
Nej.
För att vi bryter allt sånt i Jesu namn.
Mm.
Jesu namn står över alla andra namn. Och han kommer segra. Men vi ska också vara på våran vakt och hålla oss till Guds ord och hålla oss till Herren.
Ja.
Och inte börja, alltså är det någonting, om vi ens funderar över, kan det här finnas element av en andemakt som inte är biblisk?
Mm.
Gör det inte.
Nej,
det är inte värt det. Gör någonting annat.
Ja.
Vänd dig till Herren. Jaha, men vad bra. Där fick vi prata lite om ledarskap, om Salomo och om andemakter.
Japp. Ett enkelt litet avsnitt.
Ja, precis.
Hörrni, vad roligt det är att vara igång igen.
Det känns så bra. Och det känns verkligen som att ni har suttit här tillsammans med oss idag. Det känns gott att få mötas igen.
Ja.
Vi är laddade för andra kungaboken här. Och som kommer om några veckor.
Och ni kan ju fortsätta skicka in frågor och sådär.
Absolut.
Om det är något ni funderar över.
Ja.
Så går det bra att skriva direkt till oss.
Det skulle vara jättevärdefullt nu att få lite sånt så vi vet att ni är med oss fortfarande. Så vi inte pratar ut i tomma luften, för det känns inte så värt.
Nej. Hörrni, tack för idag. Vi hörs nästa gång.
Ja, hej.